vad härligt. Du befinner dig på, är det det som kallas Solkusten eller? Nej?
Ja, just det.
Ja, just det.
Vi kom hit ner för ett par dagar sedan. Och vi kom musikturné här nere. Och då ligger vi i hamnarna och har sång och musik och fullt ös kan man säga. Och det är mycket folk och det är väldigt trevligt.
Ja, jag fattar det. Alltså. Så det hur är vädret där nu?
Ja, idag så är solen på väg upp över kanten precis. Och det är helt stilla och alldeles klarblå himmel. Månen är fortfarande uppe.
Oj.
Trots att solen är på väg upp. Så det är så här riktigt magiskt vackert.
Ja, det låter fint alltså. Och du där helt enkelt då, för den som inte har lite koll på dig Stefan och på Elida. Om man inte är frikyrklig så kanske man inte har och inte bor på någon ö eller på någon kust.
På västkusten.
Men du är helt enkelt kapten för ett fartyg som heter Elida som åker runt och ni seglar för Jesus, ni predikar om Jesus. Vad gör ni mer? Ni har konfirmandläger och...
Ja, vi har läger, väldigt mycket läger har vi. Vi har väl en 700-800 stycken ungdomar varje år som är på konfirmationsläger. Och sen har vi någon skola ibland och sen har vi en del vuxensegling då när vi seglar upp och ner mellan... Vi ligger ju halva året i Sverige och halva året på spanska vatten då.
Ja.
Och däremellan då så är det... Det finns ju alltid folk som har lust och tänker så här att jag skulle vilja uppleva havet ordentligt en gång. Men man kanske inte riktigt har mod att köpa sin egen båt och segla sådana sträckor själv.
Nej.
Så jag har jättemånga sådana då som de har haft det som en sån här i sin bucket list att det där ska jag göra någon gång. Och då säger jag till dem att man kommer och segla, testa. Och då är det alla möjliga typer av människor som kommer. En del folk som går till kyrkan och sen är det var en lärare på KTH och han sa att jag inte är ett dugg religiös och kan man segla med han då? Det är klart man kan. Så att halva gänget är kyrkfolk och halva inte, så det är väldigt kul faktiskt.
Ja, vad roligt alltså. Och det är ju en, vad kallar man båten eller vad kallar man, det är en snabbseglare va? Vad kallas det?
Ja. Alltså, om man i internationella sammanhang pratar om den så kallas det för en megajott, kallas det för.
Ja.
En performance megajott kallas det för. Det är det här internationella uttrycket för det. Men är man göteborgare så säger man att det är en himla stor båt som seglar på väldigt fort.
Eller hur? Jo, men det är väl en sån här Volvo Ocean Race style då för de som inte har liksom koll på båten.
Att den är dubbelt så stor ungefär.
Ja. Just det.
Den är ungefär, det är en Volvo Ocean Race båt så den är dubbelt så stor. Den är byggd som passagerarbåt så den har ju vissa avsteg då för att den då ska kunna vara godkänd. Men säkerhetsutrustning och sånt för man även tar med sig då folk som inte är så vana.
Ja.
Det är 45 meter hög mast och på stormasten 45 meter med sån 32 och båten är 40 meter lång.
Och så på sidan så står det Sailing for Jesus.
Jajamän.
Ja, det är coolt alltså. Och ni åker runt på västkusten så åker ni runt och spelar och sjunger och där är väl många som har liksom kanske varit in i en hamn och så har ni kommit in och helt plötsligt så kommer det musik glidandes in i smögen.
Ja.
Och sådär.
Ja, det där är ju någonting som har på nu. Nästa år är det faktiskt 60 år sedan det startade.
Wow.
Just så att det är en massa år. Min farsa startade detta då. Efter ett stormigt liv och sådär. Fick möta Gud och började jobba i kyrkan. Och tyckte att det var tråkigt att det kom så lite folk till kyrkan. Så han flyttade ut gudstjänsten ut på en båt då. Det var egentligen så det startade.
Köpte han en båt då liksom? Eller hur drog det igång?
Ja. Ja. Det var så här att han fick ett ryck. Och så fanns det en båt som hette just Elida. Som man hade använt till sjöscouterna i Lysekil.
Ja,
Okay. Och den köpte han. Så drog han igång då 1963. Så började de då segla med ett par månader varje sommar då med sång och musik. Och sen så hade de då lite läge för ungdomarna då i från Kungshamn, Smögen där han var stationerad på den tiden. Och idag så är det precis alltså tvärtom. Vi ligger still 2 månader om året och så seglar vi 10 månader istället.
Ja, just det.
Ja.
Vad coolt. Och hur var det när han drog igång det här? Alltså, vad mötte han då?
Ja, men när han drog igång så var det var väldigt ovanligt att man gjorde någonting på det sättet. Då, va? Så att det var ju sensationsartat då.
Mm.
Så att det blev otroligt mycket folk som kom och lyssnade på Smögen till exempel en sommarkväll. Det hände inte så mycket annat på den tiden. Så att det blir ju smälltjockt med folk direkt då, va?
Just det.
Och det finns ju kort från den tiden när hela, om man går in på Smögebryggan, där det är som tajtast och det finns en liten backe upp emot samhället. Där var det helt packat med folk. Det var säkert ett par 3 000 personer, vet du, det stod på människor precis överallt. Så det var en sån sensation då att man gör något sånt här galet kan man väl säga då, va?
Yeah.
Så att och sen blev det ju så här att det blev ett antal år senare sen där i Lida. Det var ju bara någonting som skulle hända på västkusten. Så då blir det ju lite mindre, eller det blir lite mer vardag så.
Yeah.
Det var inte det här jättehypade kring det då, va? Så det blev en så här lugnt i många år. Men
det som drev honom då, det var att han blev frälst. Och...
Ja, han var ju alltså en bilhandlare. Han var ju på Trestadsområdet runt Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan där. Och han var ju född med guldsked i munnen så, va? Så att affärerna gick bra och han hade tagit över då efter min farfar då, som hade dött hastigt i en olycka då. Så han var bara 19 år när han blev chef för hela stället då, va.
Okay.
Och hade talang och det flöt på. Och under den tiden så kappseglade han och var Sverigemästare då i en klass som heter A22. Och ja, jag växte upp med massor av böcker hemma då utav hans seglingar då, va.
Okay.
Och men bakom den här lyckade fasaden så hade han ju ett djupt drogmissbruk då, va. Och en dag så efter ett sånt här party då så körde han onykter och körde på en cyklist och hamnade i fängelse för det då.
Okay.
Så då blev ju hela den här lyckade grejen blev ju en lite av en katastrof så.
Ja, just det.
Och han försökte ta sig ur missbruket och han hade en period alldeles efter fängelset där han höll upp i 8 månader och tyckte att han var... Nu hade han klarat det. Och så gick han in och tog ett glas på ett ställe bara för att han tänkte att det borde han ju klara. Och så var han tillbaka i skiten igen då.
Okay.
Och då kom det en sån här krypande känsla att det är meningslöst liv. Så han gjorde flera stycken självmordsförsök på raken där. Men min farmor, hon led ju fruktansvärt. Hon hade bara en son. Och så är den här tråkiga historien då, va. Ja, hon var ju väldigt deprimerad av det här. Så en dag så gick hon in i en kyrka uppe i Värmland. Hon var ute och reste med några vänner. Så kyrkan stod tom mitt i veckan så. Hon gick rätt fram till koret och så sa hon det. Gode Gud, om du finns någonstans där uppe så hjälp min son lämna. För det är inte detta då, va. Och så grät hon. Och det här var ett par veckor före jul. Och det var ju hennes djupa så här livskris och sorg. Och då när hon hade bett den här bönen så hon hade väl ingen större förhoppning att det skulle hända så mycket. Men på själva till julafton då var min pappa på sån här frivillig rehabilitering för lite rikare folk. Och var på ett sånt här behandlingshem där han skulle försöka få ordning då under några julveckor där. men han hade bestämt sig för att det är inte värt att leva längre. Han hade gått in och snott massa så här skarpa tabletter för att ta livet av sig. Men på väg till sitt rum den här julafton så blev han stoppad av en dam som jobbar på stället. Och så att nu är det jullunch. Och min farsa han skakar ju utav suget och avgiftningen. Så att han kunde ju inte, allting bara skakade. Så att han sa att jag kan inte träffa en köttbulle med gaffel en gång. Det går inte. Jag kan inte följa med. Men damen var enveten så hon drog med honom i alla fall. Och han hamnade på jullunchen och så sitter han inklämd där då med en massa folk och äta köttbullar och korv. Det var ju så att säga jättekul. Men precis då så kommer in en präst och han började läsa julevangeliet och körde igång då en liten gudstjänst där i mitt. Han tänkte det var något religiöst, det gäller att pysa ut härifrån, men han satt så himla dåligt till så han kom inte ut. Så han fick ju sitta och lyssna på prästen då, va. Men när prästen kom till det här att en frälsare är född åt er i Davidstad, då bröt prästen av sig själv och så säger han så här: en frälsare, det är en som kan rädda dig från vad du än är i. Och då berättade min pappa att det gick som en varm ström genom hela kroppen. Och han sitter och tittar på sina händer och har helt slutat att skaka och han är helt cool, lugn alltså. Och bara känner att vad boy alltid är det här på någonting. Så att istället för att klippa livet den där kvällen så gjorde han någonting han aldrig gjort förut. Han läste någonting som man bör kalla för predikoturer. Det är alltså busschemat för när det är gudstjänster i kyrkan.
Ja, just det.
Så han gjorde någonting helt annat. Han tänkte att den prästen måste jag lyssna på en gång till. Så, och då var det julotta, så här tidig gudstjänst på juldagen. Så då satt han där klockan 5 på morgonen i Tranås kyrka. Och så lyssnade han på samma präst igen. Och prästen berättade precis samma sak en gång till. Och han blev varm i kroppen en andra gång. Och bara kände att det har hänt någonting.
Yeah.
Och den här märkliga känslan av att det här suget i hela kroppen var över.
Yeah.
Det var en enorm befrielse, va?
Wow, vad coolt alltså. Grymt att höra. Och då blev han frälst där liksom.
Ja, och man kan säga att han visste ju inte vad som hade hänt. Det fanns, han var i Tranås då på badhotellet i Tranås. Han bara kollade och det fanns ju 11 kyrkor i Tranås. Han gick från kyrka till kyrka under hela jul och nyårsfärgen där.
Okay.
Och direkt efter helgerna så säger han till sin läkare att jag vill åka hem. Jag känner att jag är frisk. Ja, men du ska ha elkock och du ska ha det och du ska ha insulinbehandlingar och du ska ha... Nej, men det spelar ingen roll. Så pappa, jag känner att jag är frisk. Jag vill åka hem. Så pappa åkte ju hem till Vänersborg. Han träffade alla gamla kompisar och alltihopa och någon ville ju bjuda honom då igen för att säga att du kan inte torka i sönder, du måste ha lite att dricka nu. Men pappa sa bara till honom att nej, men det är så märkligt, jag vet inte vad det är som har hänt, men jag känner att jag har inget sug och ingen lust överhuvudtaget. Det har hänt någonting inom mig som gör att jag mår så himla bra. Och då träffade han en man som bodde granne med honom. Och han var söndagsskollärare i kyrkan alldeles bredvid där pappa växte upp. Och pappa hade ju respekt för honom, för han var ju någon sån här kommungubbe dessutom. Så att pappa berättade för honom då vad som hade hänt. Och då så säger den här mannen att ja, men du har nog blivit frälst, säger han till pappa då. Och då... Ja, det får äta vad du vill, så pappa. Men bra tjänst i alla fall.
Ja, just det. Bra alltså. Ja, vad coolt. Fantastiskt.
Så drog det igång.
Ja, jag förstår alltså. Ja, det är riktigt coolt att höra. Men du, Stefan, vi vill höra mer också om din resa här. Men vi ska lyssna på en låt. Här kommer Goodness of God och så är vi strax tillbaka.
Jajamän.
Yes. Det är torsdag idag och vi har Stefan Abrahamsson med oss. Jättekul Stefan att du att vi fick ringa dig så här. Du befinner dig på solkusten Malaga. Du har precis berättat lite om hur din pappa blev frälst och hur han drog igång då i Lida. Och ni lyssnare får gå in och lyssna på vår Spotify. Där kommer den här intervjun läggas ut sen. Hur var din resa i allt det här, Stefan? Du växte upp då helt enkelt med att åka runt med farsan och som sjöng och seglade och sjöng om Jesus. Eller hur var det?
Jajamän. Man kan säga så här att min pappa han blev ju då pastor i Kungsans missionskyrka på den tiden. När han hade blivit kristen och hade hållit runt ett litet tag då, så utbildade han sig till pastor och så blev han pastor i Kungsan. Så det var ju mycket det som gjorde då att det här med båt blev väldigt aktuellt. Så att jag växte upp i ett samhälle där ett litet samhälle där alla visste vem Tarren var, för de kallade min pappa för Tarren. Det var en smeknamn. Så växte man upp med en farsa då som där han kunde inte gå förbi en kotte på i Kungsanslögen där, utan han skulle hälsa på alla folk och alla visste vem han var. Och samtidigt då så var jag en ganska så stökig unge då, va. Så det var ju, man kallar mig för Tarrungen. Ja, det är Tarrungen som var uppe där då. Så man växte upp i en sån här blandning då i ett litet samhälle där man, som man är när man är i tonåren så, här, så måste det vara lite bus och lite kul så, va. Och samtidigt då så brottas man ju mycket med det här med tron och att man hörde pappas fantastiska berättelse och samtidigt då så undrar vem är man själv i det här då. Men jag kände ju ändå så här att det här var någonting som jag ville fortsätta med, därför att det man såg att det betyder någonting för människor. Så jag var väldigt fokuserad på det. Sen var det så att jag hade vissa saker som hände i mitt liv där jag kände så här att jag gjorde en del dåliga val relationsmässigt och så här. Så att när jag som ung vuxen då stod inför det här om jag ska gå in i det här eller inte, så kände jag att jag platsar inte för det här. Jag hade gift mig tidigt och jag hade en period där jag hade varit otrogen och jag hade gjort jätteknäppa saker då, och det gjorde att jag kände en väldigt stark känsla utav att nej, det kommer aldrig bli någonting med dig, Stefan. Så jag tyckte att det var svårt. Vi var på väg att gå ifrån varandra, jag och min fru. Så det var en ganska tuff upplevelse så. Men så hade jag en kompis, han heter Jonas Pettersson. Han var några år äldre än mig. Vi hade träffats på lite läger här och där. En dag när jag var ute och spelade musik och sådär, så kommer han och stöter på rätt på och säger: Stefan, jag måste prata med dig. Han hade gått upp på morgonen den här morgonen och så hade han bett till Gud och sådär. Så hade han fått en sån här stark känsla att det är inte bra med Stefan. För vi hade ju, man försöker maskera sånt där. Det är ju lite skämmigt så att man inte lyckas hålla sig i relation okej och sådär. Så att då, men han hade känt det jättestarkt då när han bad brukar be för folk. Så han var en speciell karaktär med väldigt det här gåpåig så, va. Kunde säga vad som helst till folk. Så han ryckte ju tag i mig efter den här spelningen på kvällen och så hamnade jag i hans kök. Och så när han då fattade hur det stod till att vi var ju precis färdiga med varandra, jag och min fru. Och jag hade tänkt att sticka iväg på någonting helt annat då, va. Då gav han mig världens verbala hurving alltså. I 3 timmar så satt han och bara riktigt läste lusen om mig då och riktigt talade om att Stefan, vilken idiot du är alltså. Så det resulterade faktiskt att jag gick ju då, hade ju hans ord och ringade i huvudet på mig i ett par tre veckor. Och efter 3 veckor vid det nio år, det året så var jag tillsammans med min fru igen och så bestämde vi oss för att vi skulle göra ett nytt försök då.
Wow.
Och det kan man säga att det räddade mitt liv. Jag tror att det finns två saker som har förändrat så mycket i mitt liv som just det. Därför att på något sätt så fick jag ju lära mig då att ta ansvar för min relation och efter några månader där vi faktiskt fick arbeta med vår relation så kände vi att vi kom tillbaka till kärleken som vi hade ändå upplevt en gång i tiden. Och jag tyckte det var fantastiskt att hon förlät mig och att vi fick starta om igen. Så att vi hade några fantastiska år där som följde.
Fantastiskt.
Ja. Så att det är ju det här med att hålla ihop en relation och man är ung och dum i huvudet eller på det.
Ja, det är grymt att höra.
Alltså. Och idag när jag arbetar med ungdomar så brukar jag säga att det finns alltid en väg om man är beredd att låta Gud komma in och man är beredd att kämpa på, så finns det alltid en väg för att hela en relation och få upprätta en relation så va.
Amen.
Och det tror jag är viktigt att se att man kan tänka att man ska ha Gud i kyrkan och så ska man ha sitt vanliga liv vid sidan om, men i den stunden man släpper in Gud i relationen och man släpper in hans läkande och helande krafter och sådär, så blir det en fantastiskt bra blandning alltså.
Så är det. Absolut, ja. Så är det. Fantastiskt. Du, vi ska höra lite mer, vi ska köra en låt först här bara, men så här kommer The Reason I Sing med Phil Wickham och så är vi strax tillbaka. The Reason I Sing med Phil Wickham, du lyssnar på Hopp Morgon, klockan är 08.36 och vi har Stefan Abrahamsson med oss ifrån Solkusten på Elida, segelfartyget. Jakten i Lida som åker runt och seglar och predikar om Jesus. Och gå in och lyssna på den här intervjun på Spotify. Men Stefan, du tog över då i Lida efter din far. Var det självklart för dig?
Nej, det kan man inte säga att det var. Det är på grund av då den story jag berättade innan det kan vara så i kyrkan. Kyrkan har mycket bra, men det finns ibland en negativ sida utav att man glömmer inte när folk har gjort något dumt.
Nej, precis.
Även om Gud förlåter så är kyrkfolket inte alltid lika snabba på att glömma och förlåta.
Nej, just det.
Utan ska man ha något ansvar så ska man eller vara lite felfri så. Ja. I alla fall så ska det synas så ut på utsidan.
Just det.
Och det är ju egentligen så vet ju alla det att det finns ingen som är det riktigt.
Nej, precis.
Men det gjorde den här bilden jag hade inom mig då att skulle jag börja jobba och ta över pappas arbete och ha detta då i bagaget och jag blir synad, så kanske jag förstör hela verksamheten ungefär va?
Mm.
Så det var lite sån känsla jag hade. Så det gjorde att jag hade dåligt självförtroende i att gå in och ta en sån uppgift då va? Så det var en ganska stor brottningskamp innan mig under ganska lång tid. Så att det
och
här är ju någonting som jag tycker att en mycket större transparens i kyrkliga sammanhang där vi kan se saker och ting. Man kan också se om en människa har förändrats eller inte. Och också då där att man, att när man ser att en människa, jag menar att ta Paulus till exempel, han åkte runt och slog ihjäl massa folk innan han blev kristen, och när han väl då omvänt sig, så tog det en liten stund innan de accepterade honom. Och ser de att men, den här killen har verkligen förändrats, och sen fick han ju en sån central roll i kyrkan.
Ja, exakt.
Så det tycker jag är ett väldigt viktigt vittnesbörd att ta med sig.
Absolut alltså. Där, vad säger på engelska? Your mess can be your message.
Ja, men så är det ju.
Ja, fantastiskt. Men du, kan du inte berätta, jag har ju varit med och seglat på Elida, vilket jag rekommenderar alla. Kan du inte berätta, du berättade en story en gång för mig där du var ute och åkte båt med din far i dimman, och så bad han dig och spela trumpet helt ut från ingenstans. Kan du inte berätta om det?
Jo, men det kan jag göra. Min pappa var ju en karaktär så på många sätt. Han varje morgon så skulle han ju ha sin stund där han satt och pratade med Gud och så där, och var väldigt väldigt på då med att ha den här timmen på morgonen innan dagen körde igång. Och den här dagen så var vi ute och seglade. Vi låg uppe i Grebbestad och skulle ner till Göteborg, för det var ett stort event där som vi skulle vara med på. Men det var tjock dimma, och vi hade på radarn, och jag stod där och styrde, och pappan hade sin sån här timme på bak i sin hytt. Och helt plötsligt när vi är lite söder om Grebbestad, på ett område där det finns bara sten alltså. Det finns massor av kobbar och skär, men inte några hus och inget folk, och dimma 8:30 på morgonen, va? Det är ju inte så lyckat. Och så kommer han och säger: gå ut och spela, Stefan. Kör på, sa han. Och jag sa till pappa: men nu, hallå. Vi är här. Vem ska jag spela för? Han: men jag känner att du ska gå ut och spela, sa han. Och jag var ju lite ny i gamet då, så att jag gjorde ju som han sa. Så att jag gick ut och ställde mig och spelade Amazing Grace 2 vänder. Rätt ut i dimman. Man såg knappt bokspröt på båten, så tjock var dimman. Och när jag kom tillbaka så in i styrrytten igen, så var min pappa nöjd, och jag tog över styrningen och tänkte att pappa börjar närma sig pensionsåldern och börjar bli snurr i huvudet. Men jag funderade inte mycket på det. Ett par år senare så seglade vi in en solig, härlig, varm sommarkväll rätt in i Fjällbacka. Och det är tjockt med folk, och det är så här riktigt god stämning. Och sen efter spelningen så kommer fram en man till mig. Han var i 45-50 års ålder någonstans. Och så säger han så här: att du, har du spelat trumpet länge eller? Jag stod där med min trumpet. Ja, det har jag gjort, så. Det har jag alltid tänkt med pappa på sommaren och spelat lite grann så där. Du, lyssna på mig, så. För ett par år sedan, sa han, så stod jag i en väldigt jobbig situation. Jag hade ett företag som hade drabbats av flera konkurser. Folk som hade gått till konkurs runt omkring. Och jag jobbade dag och natt för att försöka få ordning på den här på situationen på jobbet. Och en kväll när jag kommer hem så ligger det ett brev. Jag kommer till sommarstugan. Så ligger ett brev där från min fru där det stod att vi orkar inte med ditt sätt att leva längre. Och jag vill skilja mig, skrev frun då.
Okay.
Så han berättade att han sov inte på hela natten, utan han bara gick fram och tillbaka i huset som en osalig ande och mådde väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Så på morgonen så tömde han hela sitt medicinskåp. Och sen så går han ut med daycruisen rätt ut. Men det var så tjock dimma så att han åkte en bit rätt ut och åkte på en kobbe där ute. Och då gick han i land på den, och så stod han där på kobben och så sa han så här: att stod han med de här tabletterna och var väldigt deprimerad och grät. Och så skulle han börja plocka i sig de här. Så sa han: Gud, hjälp mig eller någonting sånt. Och då sa han, mitt när han står där så hör han en trumpet rätt i rimma. Och jag blir alldeles varm i hela kroppen.
Yes.
Och han undrar vad jag alls när då, alltså, har jag kommit till himlen eller? Och han sa att jag var inte religiös eller någonting, men jag undrar vad jag alls när det så hände. Men jag fick sån lust att leva, så alltså, jag slängde tabletterna och sen åkte jag hem igen. Och vet du vad, sa han, jag har fått företaget på fötterna igen och min fru har kommit tillbaka, sa han.
Jag vill tacka kapten Stefan Abrahamsson. Riktigt, riktigt kul att han var med. Vilken fantastisk story. Tyvärr så blev det lite fel här, så vi fick inte med exakt hela hans intervju. Men vill du veta mer om Elida, gå in på deras hemsida, följ dem på Instagram, Facebook. Deras slogan är Sailing for Jesus, och ja, helt fantastiskt arbete. Supporta dem eller haka på och segla med dem. Så stort tack Stefan och hela Elida. Gud välsigne ert arbete.